Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1,000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100,000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Hej och välkomna kära vänner ska ni vara till Pappapodden med Nisse och Manne. Du är Nisse och jag är Manne.
Ja.
Och du sitter som jag förstår i en bil.
Det, ja, det var länge sedan.
Enormt. Det tycker jag är ambitiöst och seriöst.
Ja.
Att inte köra den laissez-faire-stilen att det gör ingenting att det stojas i bakgrunden.
Nej, jag vet.
Jag är en seriös poddare som inte vill att det ska komma in någon ljud.
Ja, ja, jag kände det att jag... Jag är ju lite rädd när jag poddar med dig att det är liksom, om det är något störningsmoment, det känns alltid som att du blir väldigt arg då, eller så är det jag som projicerar det, men
så att, ja, det är nog så,
ja, att du blir
jag poddar ju även med John Kingstedt och han, alltså, han gör ju nya grejer typ varje gång. När man sitter och klipper så märker man, det är alltid jag som klipper, och så märker jag dels att han har en så här massagekudde som låter skitmycket, att han förra veckan bara andades genom näsan. Det har han inte gjort förut. Så att det liksom lät jättemycket av hans andning. Uh-huh. Och så märker jag också så att han går omkring, låter det som.
Uh-huh.
Och då känner jag mig så här kränkt i efterhand över att han, det känns som att han har lyssnat dåligt på mig. Alltså att man får bilder i huvudet, att han typ så här lägger ett 1,000 bitars pussel, eller att han sitter och fingervirkar eller någonting.
Just det.
Istället för att lyssna.
Ja, men du är ju lite där, du är lite känslig för det där, men det är också roligt, men John är ju ganska,
jag är jättekänslig för det där.
Ja, han är lite en excentriker ju på, det är vi alla lite till mans, men han är ju det ganska mycket och gör ju ganska mycket olika grejer, har ju ganska mycket grejer för sig när man träffar honom, lite så här tixig liksom i stilen. Och det är ju ganska charmigt så här när man träffar någon in person, när man ser det, men i ljud så är ju sånt värdelöst eftersom man inte kan eftersom man inte ser vad som händer. När folk vänder sig bort eller frustar konstigt eller låter konstigt eller liksom, det blir väldigt svårt. Då ska man ju vara en sån här som hon Katarina Har, som gick bort så tragiskt där, alltså hon den här blinda radiointervjuaren, alltså att man gör mer såna reportage där man liksom är hemma och där man kan få en bild av att det liksom händer grejer
och
det blir väldigt svårt. Ja, så ja, nu verkligen. Sitter jag i bilen i alla fall och det är liksom någon slags nollgrad ute och jag har inte kunnat sätta på mig en mössa för att igår spenderade jag 3 timmar hos hudterapeuten.
Oj.
Jag har haft värsta finnskovet. Jag funderar på om jag ska bli sån här finnsluenser. för jag har ju problem med akne liksom, vuxenakne. Och jag tror
jag,
att...
jag är ju eksem-influencer, det vet du va?
Ja, men det vet jag ju att du är lite grann. Ja. Men jag, det hände någonting här nu, för det har varit jättefint i ett år. Jag har haft jättebra hud. Och jag har ju liksom följt hennes råd då, till punkt och pricka. I stort sett. Alltså det är roligt. Fan, jag måste nästan prata lite om det här tror jag. För att när man ger sig in i den här hudbusinessen, det är ju en jättegrej ju. Och framförallt hos tjejer. Här vågar jag säga att det finns en stor liksom köns, alltså att det finns en stor skiljelinje mellan män och kvinnor när det gäller det här med hudvård och hudprodukter.
Ja, det känns ju spontant som att du kan ha rätt i ditt antagande.
Ja, och när man som man då ger sig in lite i det här, alltså, och då med Li och med hennes olika väninnor, alltså det är som att liksom sticka in handen i ett getingbo, för man får så många råd och så många tips och så många,
men det här vänta, måste... Men precis, för det ska man ju ha med sig i bakgrunden, att du får ett finskov och du ska bli en finfluencer, men ändå så har ju pratat om din hudvårdsrutin, du lägger astronomiska både tids- och pekuniära belopp på...
Ja.
På huden.
Ja. Precis.
Hur hade du sett ut om du inte hade gjort något där?
Ja, men det senaste året så... Fan, jag vet inte hur jag ska lägga upp det. Jag tror så här var det. Barnen blev sjuka i typ november. Alltså de var... Båda blev sjuka inom loppet av liksom... ja, men du vet så här, jag vabbade... Det är också en så här kaosgrej nu. Försäkringskassan är på mig, för jag har gjort något bort mig, för jag har dubbelvabbat. Så att de är så här, du kan inte få några pengar. Alltså jag har råkat liksom anmäla att jag är sjuk. Hemma sjuk med båda. Jag har liksom inte tänkt på vad jag gjort. Och då blir det tydligen så här att då tror de att jag vill ha dubbel ersättning. Fast jag har varit hemma med båda barnen. Det är skitjobbigt. Så de håller på att ringa mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Skicka såna fönsterkuvert och allt möjligt.
Du får säga att förlåt, jag gjorde fel.
Ja, det måste jag ju göra. Men jag fattade först inte vad de ville. För att de höll på och ringt och på telefonsvaran. Och sen till slut fick jag såna här fönsterkuvert. Och då står det så här: du har anmält dubbelvabb. Och jag bara, men hur stor, vad är det här? Det är väl ingen stor grej. Måste ni ringa upp mig? Kan ni inte bara skicka ett mess eller någonting? Var lite moderna. För ni fattar väl att jag har gjort bort mig. Ja, skitsamma.
Hur skulle du fatta det? I och för sig.
Jo, men det är inte någon jätte, så här, 2 dagar. Alltså det är inte så här att jag har försökt blåsa dem på 1,5 miljoner och har en personlig assistans.
Nej,
utan det är liksom 600 kronor typ.
Ja.
Men i och för sig, många bäckar små. Om alla skulle försöka roffa sig 600 kronor, vad skulle vi då ha för samhälle? Då skulle inte folk ha råd med någonting. Hur som helst, då i den här vevan, då fick jag som en jätteböld i tinningen. Och jag tänkte att det var...
Och det är Försäkringskassan som drev dig till det, typ. Stressen.
Ja, nej, men jag tänkte att det hade något med barnens sjukdom att göra. Och så fick jag som en ögoninflammation också. Så att jag hade som, i min vänstra tinning så hade jag liksom 2 så här bölder. Och sen så var det som en, liksom en imaginär linje ner till mitt öga där, som var helt rött. Du vet, sån här riktigt rött öga.
Ja,
så att det var som hela den delen blev liksom på något sätt... Jag vet inte om barnens sjukdomar, immunförsvaret, någonting lallilalli. Det var liksom min hemmasnickrade teori. Och då var det som att det där satte igång någonting. Alltså liksom att det, då hade det legat vilande ett tag. Vulkanen liksom, som min hud är då, hade legat vilande ett tag. Men så var det som att okej, nu började den jobba med att producera jättemycket olika smutsiga talggrejer som klagade igen och gav mig en massa finnar då i tinningarna. Så att då fick jag till slut, för jag fortsatte med min vanliga hudrutin, men sen till slut så fick jag panik och så ringde jag till Eva då, som hon heter, min hudterapeut, som ju är värd ett avsnitt i sig. Alltså, hon är ju 72 år gammal, har jobbat sen 60-talet med sånt här och har ju liksom haft hand om Jarl Kulle och du vet, alltså hon är, det är så härligt att vara med henne.
Men hur får man sin egen hudterapeut?
Alltså, du vet, du kommer ihåg när jag jobbade på MTV? Då fick jag ju ingen redaktion och inga liksom pengar till att göra program. Men jag hade ju en egen stylist, en egen frisör och en egen hudvårdskille. Så att det var väl på den tiden typ.
Hon Eva jobbade på MTV med din hud.
Jag ville bara berätta det där med MTV. De egentligen har ingenting med varandra att göra.
Nej, okay.
Det var bara en kul
fråga.
Nej, det var mer som ett litet snedsprång ut i något annat. Nej, det som var att det här är en sån här kvinna som många tjejer i liksom Stockholm har gått till.
Ja, men just det, det tror jag vi har pratat om. Ja, sådana som just kommer med massa tips när du pratar om din dåliga hud.
Men typ sådana, ja. Och det, fast hon är ju då den gamla skolan. Hon är ju inte som sådana här... du vet till exempel om man går till en massör, då ska man ju helst gå till en idrottsmassör som liksom gör någonting på riktigt. Man ska inte gå till någon sån här på typ någon spa som bara liksom trycker lite och så är det lite mysigt typ. Alltså, utan, och hon är ju då den gamla skolan där det faktiskt är där det händer någonting, hon gör någonting. Det är liksom inte bara att hon lägger någon mask och typ masserar ens tinningar, utan alltså det som hände igår var ju de här tre timmarna, av dem bestod en timme och 50 minuter av att hon klämde finnar och porer i mitt ansikte. Alltså en timme och 50 minuter.
Fan vad sjukt alltså. Vilket jobb.
Ja, det är ju helt otroligt.
En del tycker ju att det är satisfying, men en del skulle nog tycka att det var ganska äckligt.
Ja, hon måste ju tycka att det är satisfying eftersom hon har gjort det sedan 60-talet. På Jarl Kulle och Marie Göransson, Britt Ekland, alltså gud, hon är... Ja.
Men vadå, har hon deras bilder så här signerade upp i vestibulen? I
Nej, men hon...
Hur vet du det?
Hon, alltså hon, om vi säger så här, hon är inte färsk på att surra. hon pratar på, om man säger så. Ja, men i alla fall. Så att då var det så där, det här med mina finnar, och så att då bestämde jag mig för att jag skulle gå till henne. Men då var jag på Gotland över nu nyår, och då var ju Li och Digge där. Och Digge framförallt då är ju hon har ju perfekt hud i grunden. Alltså det är det som är problemet, för många som har sån här perfekt hud, de kan ju göra lite vad som helst med huden. Förstår du? De kan gå in på Bianca Ingrossos Instagram motsvarande och typ så här, ja, men jag testar lite av det här, jag gör lite så här, för att de har en bra hud i grunden och det gör liksom inte så mycket om de håller på. Men jag som har liksom en problemhud, jag kan ju inte hålla på och experimentera, och jag kan inte heller liksom hålla på och testa massa olika, att jag får input från någon, ta lite från den, ta lite från någon annan, utan jag måste ju hålla typ en linje. Så att då fick jag till slut panik på allt det här och bestämde att jag måste träffa Eva igen. Och det var därför jag åkte till henne, för att nu så här, okej, nu måste jag ta ett omtag på allt det här. Vad är det jag håller på med och vad är det för produkter jag ska använda? För att du vet, när man helt plötsligt börjar hitta så här grejer som ska ge glow och sånt i sin i badrumsskåpet, då känner jag så här, men det här är inte vad jag är ute efter. Jag vill ha någonting som rengör min hud och gör att jag inte finnar. Jag vill inte ha...
Men vänta, så du... Alltså, jag älskar den konstanta, ständiga kognitiva dissonansen i att podda tillsammans med dig. Alltså det som du har liksom pratat om som, och också vi har fått en del lyssnarrespons. Berätta i detalj över din hudvårdsrutin som tar 40 minuter varje morgon vid dina produkter som kostar 10 000 i månaden. Det är sånt som du liksom kastar bort. Så här, nu vill du tillbaka till det som var innan.
Ja, men det, med osexiga förpackningar. Kan inte du känna att man flyttar fram gränserna? Att det liksom är att man liksom, att man börjar någonstans och sen så helt plötsligt så bara, vad fan är jag nu någonstans? Var hamnade jag? Hur, när man försöker titta bakåt så bara, hur hamnade jag i, alltså att jag hade en hud tvätt och sen så helt plötsligt så har jag 4 olika produkter. Alltså, och sen så när jag gick igenom dem med henne Eva, då är det så här, ja men det här är ju produkter som ska ge liksom glow och skimmer och sånt. Och jag kan ju ingenting heller. Jag bara, jaha okej, okay, smetar på lite sånt här. Så att då har vi liksom, nu har vi backat bandet. Så att nu är jag tillbaks lite grann på ruta 1. Så att nu har jag en ansiktstvätt. Sen så har jag en, nu för er som är intresserade som lyssnar, jag har en ansiktstvätt med såna här AHA, alltså A-vitamin och grejer som är viktigt. Och sen så har jag en retinol som ju mer går ner på grunden och rengör på något jävla vänster. Jag kan ju inte sånt här. Men den gör också, eftersom jag har fått såna R, så gör ju den också att man mjukar upp såna här R, fin R-grejer och sånt där. Så egentligen de jag har. Så har jag lite såna här punkttvättar som jag har på finnarna.
Punkttvättar, det är viktigt.
Ja, men det hon sa, vilket jag tyckte var så jävla intressant, att det här finnutbrottet i november, det kom ju i samband med också, alltså vintern, att jag började använda mössa. Och jag tvättar ju aldrig mössa. Hur ofta tvättar du din mössa liksom?
Nej, aldrig.
Nej, och hon säger så här, ja du ska tvätta mössan en gång i veckan.
Glöm, då är jag har kashmirmössor, de ska man inte tvätta.
Jo, men i handfatet. Alltså det är liksom att man blöter upp dem med lite, med lite diskmedel eller med lite bara, alltså bara liksom, du vet, att inte att man kör dem i någon maskinprogram, utan man liksom tvättar ur dem lite bara och sen hänger upp dem. Det kan man ju göra. Och så örngott också. Jag är ju världens skitgris när det gäller det där. Det har jag nog aldrig pratat om i podden, att vi aldrig byter lakan i vår familj. Det är så äckligt.
Nu pratar de lite förr att jag försökte för att jag var den som aldrig bytte lakan hemma.
Ja, vi gör aldrig det. Och där är också så här, hon säger så här, ja men lakanen och påslakanen, de kan ni ju ha. Men örngotten måste ni byta en till två gånger i veckan. För att det är ju också, om jag har massa sår, alltså att jag får finnar. Och sen så har jag en smutsig mössa på mig. Och sen så har jag smutsig, så ligger jag 8-9 timmar i smutsiga örngott.
Och sen ligger du och gosar med en smutsig hund väldigt mycket också.
Ja, just det. Ja, det är, nej, det gör jag inte så mycket för sig. Inte där uppe i facet.
Nej, okej. Okay.
Ja men så att det var ju
okej, men vad tar vi med oss av den här berättelsen då?
Jag tror att vi tar med oss egentligen ingenting, för det var ingenting som jag hade planerat att berätta, så att jag har egentligen smart slutkläm. Men det vi kan ta med oss är ju så här, hur man hamnar på ett ställe, alltså att det är viktigt ibland att liksom stanna upp och reflektera över vad fan just gör det. Jag här och hur hamnar jag här och vad håller jag egentligen på med
typ. Men okej, så jo, men för det som jag tycker är väl mest spännande, det är: vad gör du av tiden som frigörs nu när du inte kommer ägna dig åt den här hudvårdsprylen? Och kommer du behöva revidera någonting i boken? För jag antar att du har skrivit om hur man ska ta hand om sin hud och sånt.
Nej, men det som jag skrivit i boken stämmer ju ändå. Alltså det är ju liksom en... jag har inte... Gud, vi vill inte gå in på för så mycket detalj. Jag har inte reviderat så mycket i... Jag har tagit bort en del såna här glow-produkter. Och jag skriver inte så mycket om glow i boken. Det är bara det att det har visat sig när jag går igenom med Eva vad jag har för produkter. Då säger hon så här: men de här padsen som du använder, det här är ju någon slags billig grej som ska ge glow, vilket de inte gör för att de har inte de potenta ingredienserna, eller de har de ingredienserna men inte tillräckligt mycket, så de kommer inte ge det som du eftersträvar om du nu eftersträvar glow. Så att då är det bättre att du använder den här produkten om du vill ha glow, men om du inte är intresserad av glow, då ska du använda det här. Så att det är mer...
Men vad skulle du och Eva säga till en sån som jag som alltså jag tvättar ju inte ens ansiktet utöver då dusch.
Nej, men du behöver ju inte det. Alltså,
och om jag vet inte, det behöver jag visst. Jag håller på att bli rynkigare än vad jag skulle vilja till exempel. Och jag har väl grova porer på näsan och sånt. Min hudvårdsrutin, alltså det jag gör det är att om jag är jättetorr, då tar jag kanoderm som är sånt som jag har på händerna. Ja. Och jag tvättar aldrig ansiktet utom när jag duschar. Och sen så rakar jag näsan, för det växer tyvärr typ skägg på min näsa.
Ja, det är det du gör.
Jag rakar
det är
näsan och duschar.
Men hörru, har du inga problem? Det som du har är ju dina eksem. Du har ju inga problem med finnar och sånt. Eksem, det är ju något helt annat. Alltså det är ju inte, det kan man ju inte ta några pads på. Utan det är ju liksom krämer. Och där finns det ju...
Men skulle du med din kunskap kunna så här,
det funkar, det är det som är mitt problem. Jag är ju som...
någon som kan då, Kakan Hermansson. Skulle hon kunna liksom ta mig och typ så här, det funkar det som du gör nu så tillvida att du... Alltså du inte dör och du inte får finnar. Men jag skulle kunna göra det liksom 30% snyggare. Varför gör man så här? Eller är det för att jag kommer jag åldras i förtid för att jag missköter mig så här?
Nej, men det som hon säger, Eva, det är ju såna här produkter som att man kan ju liksom mjuka upp linjer och sånt där. Men det går inte att så här bromsa åldrandet. Det ska man ju inte tro. Alltså, det säger väl ingen heller. Däremot så kan man ju, det finns ju liksom, du vet, såna här bruna fläckar som man får, åldersfläckar och sådana. Det kan man ju till viss mån motverka med olika sådana produkter och sånt. Men alltså, men jag kan ju som sagt ingenting. Det är därför jag går till experter. Det är ju så jag alltid gör med allting. Jag är ju som ett tomt kärl. Och sen så sträcker jag ut min hand till de som har det jag behöver.
Mitt utseende ideal börjar mer och mer bli alltså personer som ser... Alltså jag vill vara en person som när jag är 70 som ser så här skitgammal ut på bild. Så att man ser mig på bild innan man träffar mig, så tänker man, oj, han ser jävligt gammal ut. Men sen träffar man mig och då ser man att jag har liksom glow inifrån och väldigt bra hållning och att jag är lätt i steget.
Ja, men lite som det finns en helt underbar Fred Astaire-intervju från, nej, det är Fred Astaire, han är värd tillsammans med Bob Hope för Oscarsgalan typ 1972. Och han är ju sådär sirlig gentleman, äldre, men sen så börjar han dansa och det är helt sjukt. Alltså då är han ju 70 plus någonting. Och han,
men så vill jag va?
Han har ju fortfarande, alltså han har det fortfarande. Och liksom
alltså, så där är ju typ löpare och
BG97 pratar vi alldeles för sällan om här i podden.
Jag visste inte ens att du kände till honom. Han som har magasinet Spring.
Japp, klart jag kände
till honom. Och är någon slags tränare på IS Göta i Helsingborg.
Men han är imponerande ju. Han är ju 60 plus någonting och gör ju bra resultat alltså.
Ja, verkligen. Men han är också rynkig. Men liksom, om man ser en sån person så... Alltså de är rynkiga för att de har liksom sprungit omkring i solen hela sitt liv. Mm. Men de har spänstiga steg och raka ryggar. Så vill jag vara.
Ja, jag förstår.
Och det en frisk rynkig hy. Inte liksom en grå rynkig hy av att sitta inne.
Då tror jag att du ska fortsätta med det du håller på med. Alltså leva livet, vara nyfiken och vara ute och röra på dig och motionera. Det tror jag är jättebra om du vill få det utseendet. Då tror jag inte att det finns inga krämer som kan skapa det.
Nej.
Löpar glowet.
Då fortsätter jag med det. Någonting som jag inte ska fortsätta med, alltså det, jag måste berätta, vi var ju, jag och barnen var i Duved i veckan. Var vi på Duved?
Åre.
Precis, ja. det tillhör väl Åre egentligen, det ligger 8 kilometer ifrån. Det
först Lagom konditionpodden, har inte de någonting med den att göra också, Duved? Har inte
jag är väldigt nära, för att bredvid... Alltså det är ju först Åre, sen Tegefjäll, sen Duved. Mm. De hör ihop och Tegefjäll, där hänger ju Niklas Berg.
Just det.
Som har podcasten Lagom kondition. Vi åkte dit, jag har aldrig varit i Duved förut. Det var ju otroligt. Men i alla fall, när vi skulle åka dit så hade jag beställt en taxi till klockan 7.
Just det.
Tåget skulle gå 7.56. Vi skulle åka tåg dit. Tåget skulle gå 7.56. Jag hade beställt en taxi som skulle gå till centralen. Den skulle gå klockan 7. Och jag hade ställt klockan på 6.00. Packningen var i huvudsak färdig.
Vad betyder det?
Det betyder att vi skulle ta med oss saker som vi inte kunde packa kvällen innan, som var vi skulle vara inkvarterade i Moa och Martins lite underdimensionerade stuga, vilket innebar att vi behövde ta med oss en upplåsbar madrass. Nej, den var ju nedpackad förstås, men däremot behövde vi ta med lite så här sängkläder och sånt som vi sov i, och ett täcke och en kudde och sådär. Sånt skulle packas på morgonen, och också så hade jag en del matvaror i kylen som också skulle packas. Och sen hade jag mina skidor i uteförrådet, mina längdskidor, de skulle också tas med så här. Alltså jag menar, det var inget stort, det var ju, den återstående packningen var väl kanske så här, typ tandborste, så återstod det liksom 5 minuters packning eller så, 10 minuter. En märklig sak så här efterhand, det var att jag hade öronproppar. Det är inte så märkligt, det är alltid numera. Det är ett lifehack som jag önskar att jag hade liksom hittat till tidigare. Så jag började med öronproppar nu när jag var 38,5. Nu klarar jag inte utan det. Det är jättebra med öronproppar.
Men jag tycker du ska vara glad över att du har hittat det. Alltså den känslan ska liksom överskugga känslan av bitterheten att man inte upptäckte
verkligen
tidigare.
Halvfullt och halvtomt glas situation där. Men jag är jätteglad över, och jag har liksom lärt känna olika sorters mjuka öronproppar. Det finns inte bara de här som gör ont i öronen, utan det finns också så här mjuka gammeldagsa vaxproppar och sånt som är sköna.
Mitt starkaste minne av öronproppar, det var när någon sommar... Ja, det var den sommaren som jag pratade om tidigare, när jag höll på att elda upp Gotland där, när jag eldade på taket i stugbyn. Då hade vi bara utedass. Och då hade jag öronproppar i näsan när jag satt och bajsade på utedasset, kommer jag ihåg. Och läste serietidningen.
Okej.
Så de har många funktioner.
Ja, det borde man ju pröva någon gång. Det borde pojken provat igår, som kom in på tågtoaletten efter. Först Rut och jag hade gått in tillsammans, för att Rut ville bajsa. Och hon ville inte göra det själv. Nej. Det är ändå lite fint, hon är ju snart 9 år. Men så att toaletter på nya ställen vill hon inte gå på själv. Det tycker hon är jätteobehagligt. Så jag fick följa med. Så hon bajsade rejält. Alltså jag menar, det är inte storleken på personen eller åldern eller så här, som avgör hur mycket det stinker.
Det där är intressant också. Att det inte heller storleken på... Det känns som att själva mängden avföring...
Ja, men det är ju ett av de stora mysterierna. Att det kan vara så grovkalibriga saker.
Ja, men de stora. Att det är mängden är... Ja, det känns som att det är lika mycket
det är
som produceras. Det är
jättemärkligt. Jag menar, för att om man tittar på en liten hund, en stor hund, så är det ju skillnad. En häst.
Ja.
Så att det här är jätteskumt.
En elefant på en myra.
Ja, precis. Det är ju skillnad. Mm. Nej, men så hon bajsade och sen så snabbt sköt jag ut henne ur toaletten och sen så skulle jag göra samma sak.
Men du behöver inte att hon är med när du är på toa på samma sätt?
Nej, jag klarar mig. Jag klarar mig. Men sen så var det då en pojke som kom in efter mig med sin pappa och bara, jag hörde hur han skrek när han kom in där och det kändes ju jävla hemskt.
Men hade ni mötts i dörröppningen eller var det liksom, visste de att det var du som hade varit där?
Ja, ja, man möts ju för det är en sån här skjutdörr och det är precis. Så dumt för att jag vill ju stänga den helt innan nästa person kommer.
Ja.
Men då är de så här, fast vänta, det behövs inte. De vill ju ta över dörrhandtaget innan jag stänger. Just det är onödigt att jag ska stänga och sen ska de öppna när vi ändå står mitt emot varandra.
Ja,
nej, nej, nej. Så att de hade absolut koll på exakt vem jag var. Mm. Men i alla fall så sov jag med öronproppen med vana trogen. Och förut när jag började sova med öronproppar, då märkte jag att jag kunde försova mig med öronproppar. Och därför så började jag, förutom att sätta min väckarklocka, sätta min iPad också, som det är lite högre ringsignal på.
Just det.
Men nu på sistone inte det behövts. Det är som att jag har kalibrerat mig. Så att jag satte bara klockan. Och jag satte bara ett alarm också. Det tyder på
bold move ändå.
Ja, verkligen. Jätteskumt. Jag vaknade 7.22.
Mm. Och vänta, när skulle taxin komma?
Taxin skulle komma 7.00.
Okej. Okay.
7.22 är alltså förstår du, 7.22, det är 34 minuter innan tåget går.
Och du satt
går.
Inte i taxin då? Och hade liksom packat som i någon dröm?
Nej. Barnen sov fortfarande.
Ja, ja. Det är som det är i ensam hemma.
Ja, exakt. Ja, om inte ännu mer tajt än så. 34 minuter innan tåget går. Alltså om jag ska beräkna hur lång tid det tar att köra från Mälarhöjden till T-centralen en tisdag morgon, så tar det ju väldigt mycket längre tid bara att köra dit än 34 minuter.
Ja, ja, visst.
Massa trafik och sånt där. Men då skulle jag alltså väcka barnen, sätta på mig kläder. De skulle sätta på sig kläder. Och vi skulle packa ner de sista grejerna. Jag skulle gå ut och ta mina skidor. Och sen så, Sara fick köra oss då.
Den här taxin var in i bilen. Bygone, den hade dragit.
Ja, det är sköna. Jag hade missat ett samtal från den, men jag har inte hört något mer. Egentligen borde jag få någon fet räkning. Ja, men det verkar det. Som jag kanske lyckas ducka det. Jag kan få ett finutbrott innan det, saken avgörs. Men,
Försäkringskassan kanske ringer snart.
Ja, kommer nog fönsterkuvert från Taxi Stockholm snart. Ja. Men och när vi satte in GPSen då, för att det är lite så här, det är ju alltså för mig är det ju, som inte kör så mycket stan, så är det också så här typ det krångligaste man kan tänka sig. Hur kör man ens till centralen? Ja, du vet, det är ju Centralbron, det är Gullmarsplan, Centralbron, sen är det jättemycket konstiga
vänta,
svängar.
Vänta, det är Gullmarsplan och Centralbron? Är det så det är?
Ja, okay. Ja, det är det.
Ja.
Eller vad tänkte du? Hur skulle du köra?
Nej, men jag tyckte det var så roligt. Man tänker Mälarhöjden och så var det dina två hållpunkter. Det var Gullmarsplan och Centralbron.
Ja, ja. Nej, det hände ju saker innan förstås. Men det är ju saker som till och vanligheterna. Men det är från Centralbron så efter Centralbron så händer det liksom jättekonstiga saker. Jag har aldrig
ja, det är lätt hänt att man hamnar konstiga. Ute på Klara Strandsleden och är på väg ut mot typ E4 helt plötsligt, om man inte svänger av rätt där. Eller så hamnar man borta nere i tunneln som man kommer upp vid typ Stureplan eller någonting.
Ja, absolut. Det var jättemånga konstiga svängar på slutet för att hamna på Vasagatan och framåt centralen och köra in vid taxibilen där man inte ens förstår. Men när vi satt oss då i bilen och Sara körde iväg, så satte jag igång GPSen och den visade att vi skulle komma fram typ 7.56 samtidigt som tåget gick.
Mm.
Sen lyckades hon köra in på den här tiden 6 minuter. Och vi hade tur att tåget gick från spår 10. Och spår 10 är väldigt nära. Alltså det är det närmaste spåret om man stannar vid huvudingången vid taxibilen.
Ja, det är bara rakt igenom liksom.
Ja, exakt. Mm. Så att vi hann med 3 minuter till godo.
Otroligt. Och du hade glömt med alla barn och skidor och tandborstar och allt.
Allt var med utom tandborstar. Men det kan man ju köpa. Och maten som jag hade tänkt ta med, den fick jag bestämma att det var för krångligt att ta med. För jag hade behövt fixa några kylklampar till det och så.
Ja,
men däremot, just det, alltså när jag vaknade där, då sa ju jag också, jag sa till Sara, klockan är 7.22. Vi har missat tåget. Jag klarar inte av någonting. Och då sa hon så här, jo men fan vi försöker, vi hinner. Och så här, nej men det är klart det, att det inte går, det är kört. Och sen så kollade hon upp För det glömde jag säga. Hon kollade upp så att det fanns ett tåg som gick så här, 2-3 timmar senare. Och att då kunde man ju kanske ta det i så fall.
Just det.
Och då menade jag att det är jobbigt att åka till centralen nu och vänta 3 timmar. För vi kommer aldrig hinna det där 7:56-tåget. För att så länge har jag levt att jag förstår att det är helt omöjligt att tänka sig att det skulle gå. Ja, men det gick i alla fall. Och det är helt tack vare Sara. Det var väldigt, väldigt snyggt gjort.
Men du hann inte liksom sitta och njuta av en kopp kaffe och läsa tidningen innan? Det fick du liksom försaka.
Nej, det kan man inte säga. Men däremot så var det så att både barnen och jag fascinerades. Det tog 7 timmar att åka till Duved. Och det kändes som det gick så stört jävla fort. För att vanligtvis när man reser så går man upp lite extra tidigt. Man packar, man är lite resfebrig. Man sätter sig i en taxi, man sitter och väntar länge i en väntsal. Man går till pressbyrån. Vet. Man har ju alltid liksom hängslen och livrem så att resan är så mycket längre. Det här var ju liksom det absolut snabbaste sättet man kan åka tåg till Duved som liksom någonsin har gjorts. Från
men det där är ju det där magiska med tåg också. För att man ofta... Det här är väl en otroligt gammal spaning, men jag kommer ändå att dra den. Ofta låter man sig ju luras av det snabba i flygtider. Att man tänker så här, det tar bara en timme att flyga dit, eller vad det nu kan vara. Men, då, men om man säger att man ska till typ Göteborg eller någonting, så är det ju så här, alltså all tid som man spenderar på olika flygplatser och transfer och sådär. Alltså tåg har ju den smidigheten att man liksom åker från mitt i stan till mitt i stan utan liksom massa olika säkerhetskontroller och annat konstigt, utan att det går jävligt geschwint liksom.
Verkligen, och här var ju deluxe-varianten av det. Jag menar, det är inte ovanligt att med barn var på centralen 34 minuter före tågets avgång, och nu vaknar vi 34 minuter före tågets avgång. Så att det kändes ju väldigt fort och otroligt mysigt också. Vi satt väldigt mycket i restaurangvagn. Det hade stått på tågbiljetterna att det inte fanns någon servering, så jag hade gjort massa pannkakor, men det fanns en servering där vi satt och Bob Hansson också satt.
Jaha.
Och där är ju ett...
Hur är era relation egentligen? Det känns som att
ja,
ni
men
borde
det där
ha...
är ju så... Jag vet inte vad det är med mig. Jag har någon... Något, det är väl ett problem med kändis. Alltså jag och Bob har, men vi har träffats i alla fall 5 gånger.
Ja.
Och vi har varit, dels har vi flera gånger föreläst på samma skola. Det var någon gång som han hade någon håltimme från sin föreläsning, eller för han hade fler, alltså våra föreläsningar gick om lott. Och han gick in och lyssnade på min föreläsning. Jag minns att jag var jättenervös för liksom att en kändis skulle lyssna på min föreläsning.
Mm.
Men han satt och tindrade och var gullig och så här. Och sen har vi ju käkat, vi var ju på Balsamo Vidstrand båda två. Så vi har käkat så här middagar på bokmässan och sånt där.
Just det.
Så det är egentligen helt sjukt att jag inte typ ger mig till känna. Han satt och typ jobbade och tittade ner i sin dator. Och jag satt 1 meter från honom i någon timme utan att säga hallå Bob, bara för att jag är så otroligt rädd att han då inte skulle känna igen mig eller att jag skulle behöva förklara vem jag är och sådär.
Ja, jag fattar, men det hade ju varit en...
Om det hade varit en helt vanlig civil person så hade det varit jättekonstigt att inte hälsa, men jag tänker att det blir okej att inte hälsa för att han är kändis på något vis.
Jag tycker ofta att det är knepigt när man är med barnen, alltså när man är liksom, ja, det är lite som att man är typ civil.
Ja,
det,
du hamnar ju i en podd där med Sigge, eller vet du den, Alex...
Med Alex, ja just det, verkligen. Ja, men det var ett exempel. För hade jag träffat Alex Schulman på någon typ av liksom event motsvarande, alltså när det är liksom vuxna människor som umgås, och då hade det ju varit ett mer liksom hej, hej, hur är läget? Alltså lite sån artighetsfraser. Men nu när han var där med sina barn och jag var där med mina barn, då var det som att man var civila. Förstår du vad jag menar? Alltså i brist på andra uttryck. Att det liksom blir som att då... känner man egentligen inte varandra överhuvudtaget, för att de värdena har aldrig på något sätt mötts. Och det kan jag tycka är jobbigare, att det liksom är, här står jag i liksom några fläckiga mjukisbyxor, vilket jag för sig har för det mesta. Jag har kommit på nu, det här, du kommer ju hata mig nu när jag börjar prata om kläder, för att du, jag är så jävla töntig och så jävla dålig på allting med, har med kläder, men jag har ju hittat, du vet, jag älskar att ha mjukisbyxor på mig. Och nu kommer du säga så här, haha, det här har jag vetat hela mitt liv. Men jag har upptäckt en grej på Hennes & Mauritz. Mm. Alltså i deras app. Alltså jag...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Sökt på typ så här chinos eller slacks och sådär. Och bara, fan, det finns ju ingenting. Men nu har jag kommit på att det man ska söka på Hennes & Mauritz, om man vill ha sköna byxor, det är joggers. Alltså, för då får jag jättefina så här nu, typ, ja, det är väl inte 100% ull, det är väl en massa fake skit, men alltså flanellkvalitet liksom med pressväck, fast de har liksom resår i midjan. De är liksom, när man har dem på sig så ser det inte ut som mjukisbyxor, men de är hur sköna som helst och de är typ som mjukisbyxor, men det ser lite mer dressat ut.
Vilket jävla lifehack.
Ja, men för mig har ju det blivit, det är ju en revolution, för nu kan jag ju gå runt hemma och ha mjukisbyxor och t-shirt fast det ser ut som att jag har ett par snygga slacks och en pikétröja. Är det ens lagligt? Får det vara så bra? Eller är det,
ja, men det är
liksom...
fantastiskt. Men fan, alltså, det här kommer nästan låta som en kritik nu i skenet av att jag ifrågasatte din hudvårdsgrej. Fast ja, du får se för vad det är. För det är inte kritik, utan det är förundran och beundran och sådär. Men hur mycket det känns som du köper så mycket kläder hela tiden. Alltså, har du inte, alltså, förbrukar du kläder så att du måste liksom byta, kasta ut dem för de är trasiga, eller är det att du förnyar dig, eller hur kommer det sig att du behöver köpa byxor?
Jag har jag tycker att min garderob vad det gäller liksom det dressade, den är komplett. Där behöver jag typ komplettera kanske med några liksom nya skjortor ibland och så. Annars så känner jag så här, jag behöver liksom inte en till kostym eller någonting sånt. Jag behöver ett par smokingbyxor, en ny smokingfluga och någon typ av skor till min smoking. Det är typ det, det tänker jag varje nyår, för jag använder bara en gång per år ju. Att så här, fan, jag behöver en ny fluga. Jag skulle vilja ha ett par riktiga smokingbyxor, för jag har bara ett par svarta kostymbyxor till min smokingkavaj. Ja, så det behöver jag. Annars jag känner mig helt komplett. Sen så när det gäller mjukiskläder, då har jag det är också helt komplett. Och när det gäller löparkläder, där är jag också helt komplett. Jag köpte en sån här dunväst, för det sättet att du har haft. För att jag tycker ofta att det är...
Inte av dun dock, men
nej,
en väst.
Nej, men en väst. Det är inte dun. Alltså det är en väst, en löpar. För att jag tycker ofta att det är... När det är lite kallt så vill jag ju ha... Man vill värma torson, men jag tycker att det blir för varmt om man har någonting på armarna. För där fryser jag aldrig liksom. Så att då hittar jag en sån här väst. Så där känner jag mig helt komplett. Men däremot så har jag haft jävla problem med det här mellansegmentet. Alltså, jag kan vara nedklädd och jag kan vara uppklädd. Men jag har inga vardagsgrejer. Alltså, jag har liksom ingen så här... Det här som folk har när de har typ jeans och t-shirt. Jag hatar att ha jeans på mig. Jag hatar att ha chinos. Jag hatar allt sånt där. Och det är för dyrt att köpa liksom flanellbyxor för 2000 kronor som jag bara ska gå runt och liksom, förstår vad jag menar, bara dra på mig när jag ska in och spela in någon podd eller på något möte. Förstår du? Alltså, så att då, det här är jag med ljus och lykta sökt efter, och jag har liksom inte fattat hur folk gör. För att jag hittar liksom, alltså folk har typ jeans och så chinos, så jag tycker det är skitfult och jag tycker det är obekvämt. Men så då har jag hållit på här fram och tillbaks, och nu hittade jag det här äntligen på H&M av en slump, för jag hade beställt andra byxor som jag var för små.
Så svaret är egentligen att jag har missuppfattat, du har inte alls beställt så mycket kläder, utan du har väntat på att hitta det du söker.
Ja, men du vet ju hur jag var när jag hittade den här ylle... Kommer du ihåg hur glad jag blev när jag hittade den här ylletröjan som var exakt den som jag hade i lumpen? För att det företaget visade sig att de gör de där, tillverkar de där fleecetröjorna fortfarande, som är ylle då, det är ingen fleecetröja. Och att man kunde beställa dem. Alltså, den tillfredsställelsen är ju att nu när jag hittat de här slacksen i liksom mjukis kvalitet, så att säga. Det känns som en revolution för mig.
Fan vad glad jag blir. Ja, jag vet inte exakt vad jag pratade. Vi var på tåget, va?
Ja, det var med bajs och du luktade illa och du träffade Bob Hansson och det var...
Ja, just det. Det var Bob Hansson vi var vid. Och det var inte egentligen honom jag skulle prata om. Bob Hansson, jag gav mig aldrig till känna. Och det kändes som ett nederlag. För det känns som att om man är en vuxen människa som har träffat någon så pass många gånger så gör man det bara.
Ja, men jag hade ju en sån med Fredrik Wikingsson också, som ju är en person som jag har träffat många gånger och som jag verkligen skulle hälsa på. För liksom, men vi sågs ju, vi var ju på Yasuragi samtidigt. Mm. Och då var jag där med Li och han var där med sin fru och det känns verkligen så här att det är nästan privat. Att det är som att man känner varandra på något sådana, dels så är han mycket mer känd än vad jag är, så det, man är ju underläge någonstans liksom från början. Men det är som att man är där... privat, alltså det är liksom, det är inget officiellt sammanhang, alltså någon tv-inspelning eller något event eller någonting, där det är så naturligt att man står i nyhetsmorgonfiket där och tar en macka, då snackar man ju loss med alla liksom, oavsett om de är liksom statsministrar eller om de är hundcoacher eller vad de nu kan vara. Så är det ju inte riktigt om jag skulle träffa statsministern på ett tåg liksom. Eller nu.
Ja, hur löste ni det då?
Jag och Fredrik Wikingsson? Nej, men det var ju att jag ignorerade det bara. Men vi sprang aldrig in i varandra. För det kan jag tänka mig också att han tycker det är jobbigt. Alltså den, nu kanske det är en persona han lägger upp, men det känns som att han inte tycker att det är så jättemysigt att gå runt och typ mysa ute på i själva spat. Jag tror att de kanske hade något mer lyxigt rum där de skötte det liksom.
Just det.
Inhouse. Och sen så möttes vi bara i korridoren.
Ja, men skönt ju.
Ja, så att det behövde vi inte.
Men du, den andra klantiga saken som gjorde på tåget, det var på hemresan. Igår åkte vi hem, åkte tåg också. Mm. Det var lite annorlunda, för igår hade vi ett byte i Sundsvall. Så vi åkte först någon slags lokaltåg från Duved till Sundsvall. Där kan jag berätta att det var en pappa som åkte från Åre, just det. Vi hängde i Åre igår. Mm. Vi åkte från Åre till Sundsvall. Och det var en pappa som gick på Åre med sina två barn som var... En son som hette Axel som fyllde 3 år i april. Så han var 2,5 typ.
Mm.
Och sen var det en dotter som var 4 som hette Klara.
Mm.
Och de var så satansgulliga så att jag dog. Alltså det är som att jag och Iris och Rut, vi letar liksom efter pojkinspo.
Ja, ja, ja.
Vi är så vana vid liksom söta flickebarn och sådär. Och vi har ju hängt med Lydia, barnens kusin, min systerdotter, som är också 2,5 i hela veckan. Och hon är helt bedårande.
Men okay.
Och precis, då är det lätt att tro att liksom den gulligheten är liksom på något vis könad.
Mm.
Så att när vi då ser en 2,5-årig jättegullig pojke så blir vi alla superglada. Och ser liksom att det ser vår lilla pojke framför oss. Och den här Axel då, han var ovanligt duktig på att prata. Ovanligt avancerad. Han pratade om att han längtade efter att bli vuxen.
Mm-hmm.
För att när han blev vuxen så skulle han ha en egen mobil. Mm. Han skulle ha en egen surfplatta. Och han skulle också åka tåg helt själv.
Ja, ja, ja.
Och det var inte det ganska avancerat resonemang för en 2,5-åring?
Verkligen.
Och också, han pratade så jävla bra. Och sen så började han liksom flirta med oss och vilja prata med oss. Och det gjorde den här Klara också. För att Iris och Rut, de är ju, för ett barn som är 2,5 och för ett barn som är 4, så är ju de typ superhjältar. De är det absolut coolaste man någonsin kan vara.
Ja.
Det vill säga barn som är 8 och 11 år gamla. Alltså det blir inte bättre än så. Det är som att träffa...
Fast liksom... de är ju typ vuxna. Alltså det kommer man ihåg själv. Alltså jag har vaga minnen av, kanske inte när jag var 2,5, men i alla fall när man var 4, träffar man någon som var typ 10-11, så var ju det en... Alltså det var ju...
Ja, fast de är ändå så pass... Lydia, alltså systerdottern, kusinen, hon kallar dem för barnvuxna. Och det är ändå så pass mycket fot i barnvärlden så att de... Det är liksom sensationellt häftigt med Iris och Rut. Medan jag är ju liksom... Jag kan ju vara rolig och sådär att flirta med på tåget för ett barn, men bara liksom en helt vanlig människa. Men de är ändå, det är som att träffa liksom New Kids on the Block 93.
Alltså det är ju också det här, apropå vuxet och barn, så har jag ett bra exempel på, man brukar alltid prata om ju att det är en sån här brytpunkt när barnen är liksom en fot i vuxenvärlden och en fot i någon slags barnvärld. Alltså det, där är ju i alla fall Rut är väl kanske på väg dit, men Iris är ju där och Manne är ju där. Och Manne är så tydligt liksom, för att han igår kväll, då var han helt sjuk i huvudet. Alltså för att han, i och med sin ADHD också, så är ju att allting blir så extremt i hans fall. Alltså det här som är liksom, ja, jag kan berätta då, för att då ville han ville att jag skulle gå ut i snön, alltså 8 på lördagskvällen, gå ut i snön och spela fotboll. Jag var helt slut, för jag hade ju legat hos den här jävla hudterapeuten hela dagen.
Jobbigt liv.
Ja, jobbigt liv.
Som filmfluencer.
Ja, men jag ville ju så här 20.00, alltså du vet, jag vill inte, jag är inte sugen på att gå ut och spela fotboll i snön. Alltså det är så här liksom, jag vill inte det nu. Vi kan hitta på någonting imorgon. Alltså på dagen. Nu vill jag typ sätta mig ner här, chilla lite med familjen. Vi kan kolla på någon film, du vet, mysa lite ihop. Och då är det så här, en och en halv timme så springer jag runt och skriker och jag är bara förbannad. Och så slutar det med att jag går ut i köket. Då har han liksom skrivit typ som så här, han har tagit en tuschpenna och skrivit på väggen i köket på kaklet så här: ingen vill gå ut med mig. Jag ska fanta självmord. Ni är helt jävla sjuka i huvudet. Liksom bara, vad är det här för någonting? Men sen till slut så bestämde han sig för att han skulle gå ut själv och spela fotboll. Så då satt han på sig liksom termabyxor och liksom allting sådär. Skulle gå ut i snön då. Och då hade jag och Jojo börjat kolla på Karate Kid, originalfilmen på tvn. Och då liksom kommer han in. Då är det som att alltså, det, något sådär raster har fallit och han liksom är helt avslappnad och bara kommer in. Och så sätter han sig och tittar på den här filmen med oss i ytterkläderna. Jättekonstigt, och det är ju det här, den barnsliga sidan. Samtidigt som han dagen innan har åkt själv till Mall of Scandinavia från Farsta, alltså tagit tunnelbanan till Farsta strand, tagit pendeltaget till Solna, mött en kompis, de har liksom gått på bio och sett Spider-Man ihop, och sen så han åkt hem själv på kvällen vid 9:30, och sen så tagit, du vet, alltså det är såhär alltså ja. Ytterligheterna i de där två.
Jag ritar liksom... på väggen förknippar man med barnvärlden, ja.
Ja, men det är så här, det är som en 2-åring som bara, pappa kan du gå ut och leka med mig i snön, fast han är 12 ena dagen, och sen så nästa dag så är det så här, ja men jag åker med Dino till Mall of Scandinavia, vi ska kolla lite, jag har lite presentkort ju, så går runt lite där, sen tänkte vi gå på bio, så bara okej, gör det. Man bara, men vem är du? Vad ska jag göra i det här? Hur ska jag kunna, ja, apropå det här med barn och vuxen,
ja, visst.
Tänkte jag på.
Mm. Och de hade ju gillat Mannen säkert då, för de barn som är 2,5 och 4, de älskar de här portalfigurerna som har en fot på varje sida så att säga.
Ja.
Men det var inte de jag skulle prata med. Jag vill bara ge en shoutout till Clara och Axel, för de var så sjukt gulliga.
Ja.
Alltså så söta barn.
Det är ny som en sån här hiphop-skiva, att vi gör så här skits där vi gör olika shoutouts typ.
Ja, men också gullig pappa. Jag älskade hans stil. Han hade en klättermusenjacka och Patagonia mössa och sådär. Och såg liksom så här söt ut. Och inte som jag hade gjort, du vet, att jag hade typ sett det som att jag stod på en scen tillsammans med mina söta barn, utan
ja,
mer att han tog liksom ingen plats i den här situationen, utan var ganska sådär blyg och så,
ja.
Föredömligt. Men jag tänkte på det, alltså det är så knäppt att det finns då 2,5-åringar som kan föra avancerade resonemang, alltså då förstår jag hur länge på något vis jag har varit förälder.
Ja, verkligen.
För bredvid då Axel, så var ju stora syster Klara jättestor och bar sin egen väska och sådär. Hon var ju bara 4 och ja, det känns sjukt på alla sätt. Men i alla fall, när vi bytte tåg, tog ett X3000 till Stockholm. Och när vi skulle gå av...
X3000?
Ja, det är ju de...
Det är de dubbeldäckarna?
Nej. Nej, det är en helt annan. Vad fan heter, jag har glömt vad de heter, dubbeldäckarna. Det är ju
det här kommer du få träna sen när du får pojkbarn. Det kommer du få hålla på och traggla tågmodeller och sånt där.
Ja, just det. Dubbeldäckarna är ju...
På YouTube.
Jag minns inte vad dubbeldäckan heter, störande nog. Men det är ju ett regionaltåg som åker i Mälardalen. Och okay. De är hemska.
Okay.
Särskilt hemskt om man bokar första klass. För det finns ingen synbar skillnad mellan första och andra klass. Det är exakt samma säten. Så det enda som är att det ingår kaffe. Och på de där tågen är kaffet asäckligt. Men X3000 däremot, det är ett trevligt tåg. Som är ett snabbtåg. Skillnaden där mellan X2000 och X3000 på... första klass är väl att det är lite tätare säten, för det är 4 på rad, alltså 2 tvåor, medan på X2000 så är det 2 plus 1 på första klass.
Alltså, det här var fascinerande att du hade så mycket kunskap om de här tågen. Men vad var det som hände?
Tåg, det finns ju nästan ingenting som jag gjort så mycket som åka tåg sedan 2004. Men i alla fall, så när vi närmade oss Stockholm då skulle vi samla ihop våra grejer. Vi har ju fruktansvärt många kollin. Jättemånga väskor och handbagage och grejer som ligger utspridda och sådär. Säger till barnen när vi rullar förbi Södra station att nu samlar vi ihop våra grejer. Och så ska vi, det går ju ganska fort. Och sen så ska vi gå av tåget och då märker jag att min telefon är inte här. Och jag har ju haft den hela resan. För vi har suttit och spelat Tom Gold Run, jag och barnen. Så jag vet att jag hade telefonen alldeles nyss innan vi började samla upp grejerna. Och då kollar man ju som man gör. Jackan. Mm. Nej, den är inte där. Jaha, men kan jag ha lagt den i väskan? Kan jag ha lagt den liksom framför mig i sätet? Och det här händer väl, händer det kanske 5 gånger per dag. Och man hittar ju den i alla fall på typ 3:e försök. Ja, det var i den fickan. Och så bara min jacka har ju 8 fickor.
Vet du vad det där är? Det som är spännande med det där. När man har gjort någonting och sen är man inte medveten om det.
Mm.
För att det är ju precis det som händer. Jag såg ett program om hypnos. För att man tänker så här, men hur fan kan man tro att någonting är en hund? Och då förklarade att man är en hund eller någonting. Och då förklarade han hypnositören att det är precis samma grejer som gör att man kan lägga mobilen i kylskåpet eller liksom stoppa ner i högerfickan fast man inte har en aning om, eller vad man nu, att man gör grejer utan att hjärnan registrerar det och utan att tänka på det, att det där är ganska mycket vanligare än vad man tror. Och då blir det liksom inte lika konstigt att man också då helt plötsligt kan tro att man är en sko eller vad det nu är. För att liksom, det finns dunkla vindningar i hjärnan som liksom vindlingar som är, ja, och så vidare. Jag bara kom att tänka på det. Jag känner mig lite spirituell idag och snacksalig, så jag valde att bryta in med den lilla informationen.
Den var ju fin. Men det händer ju 5 gånger per dag i alla fall att man går igenom fickorna och sen så, där var den i den där fickan som jag inte tänkte på att jag hade ungefär. Men här så liksom var det konstigt för att det ledde inte till några omedelbara resultat min jakt. Så att vi fick liksom ställa oss åt sidan och släppa av alla människor och liksom ta ett ordentligt grepp. Det var ju till exempel en man, han som hade suttit bredvid mig, han hade sin väska på mitt säte medan han väntade på att gå av. Så jag tänkte att kanske ligga under hans väska och sådär. Men när alla hade gått av och var ensamma kvar så kom jag ändå inte närmare någon lösning på den här gåtan. Alltså jag blev så desperat så att jag fick gå igenom barnens väskor, vilket ändå hade varit orimligt att det hade hamnat där. Jag vet inte varför det skulle ligga i deras handbagage, men jag var så desperat så att jag tömde ut barnens väskor. Jag tömde ut min egen väska. Jag gick till och med till väskorna som hade stått längre bort där man ställer liksom det stora bagaget och gick igenom dem. Och sen så började jag titta liksom på golvet, krypa omkring, och sen så var det 2 personer som jobbade på tåget som engagerade sig i den här jakten, och de tittade liksom rätt så klentroget på mig. Alltså man är ju van, alltså en förvirrad man. Det är klart att den är någon ficka någonstans. Men, och Iris ringde till telefonen hela tiden och det gick fram signaler, men det verkade inte vara ljud på. Jag funderade på, är det någon som har snott? Den har precis gått av. Men sen insåg jag att jag hade stör ej även på klockan, men när jag tog bort det så kunde jag svara på klockan. Alltså svara på mobilen fast genom klockan.
Aha.
Och då märkte vi på Iris telefon att det blev rundgång. Eller alltså att hon hörde, alltså att det gick in ljud i min telefon. Ja, så då förstod man ju...
Den är här någonstans.
Ja, tågpersonal förstod då också så här, okej, den är här någonstans. Så att vi gick runt och pratade och tågpersonalen började så här, de blev jättefrustrerade, så de började så här göra specialgrejer, typ så här klä av tygklädseln från sätena och sånt där. Så kan det ha ramlat in här? Och samtidigt som så här...
Vad sa Bob Hansson som, då?
Det var ett tåget upp till Duved, så att han hade kört väldigt länge. Det var ingen kvar på tåget. Alltså, nu hade det gått 30 minuter sedan den sista personen gick av. Alltså förstår du, det här var liksom... Och när jag var sysslolös då, när de höll på att göra specialgrejer med sätena och typ obducera dem, så var jag så här, ja men... Vad pinsamt det skulle vara om det ändå var i väskan. Så att liksom typ för 10:e gången.
Nej, vet du vad som hade varit pinsamt? Det var att du, hade det varit en Kalanka-sketch eller någonting, då hade du ju blivit uttråkad av att de är på och letade och då tagit upp mobilen och börjat scrolla på Instagram och gått fram till dem och bara, vad håller ni på med? Vad letar ni efter?
Ja, typ. Verkligen. Ja. Där, men, så för att verka dådkraftig och för att så här, det finns ingenting att göra i situationen, så höll jag på att tömma mina väskor liksom, alltså för 20:e gången så här, samtidigt som vi kröp runt på golvet.
Lite pliktskyldigt. Och
sen så tog
liksom.
Vi... Ja, sen tog vi olika, ja, men också så här, uppgivet att så här, vi har ju gjort allt. Ja. Ja, hur, liksom, och vi kan inte, jag kan ju inte gå av tåget nu. Och de berättade att tåget skulle liksom åkt in till, vad heter det, depå egentligen, ja, för en kvart sedan. Men och, de liksom var schyssta mot mig typ. Och sen så började vi, det var ju ett samtal som pågick då med min telefon från Iris telefon som jag hade tryckt igång med min klocka. Så då började vi ta... Istället för att jag tömde väskor då, så tog jag en väska och gick in i en annan vagn och pratade i väskan för att kolla om...
Ja, ja, ja.
Men då, så då kunde vi utesluta vissa väskor och sådär.
Ja.
Sen kom jag till slut på att hitta min iPhone ju finns. Och att det, ja, kanske kunde, att det kanske kunde köra genom datorn.
Ja.
Och först och då skulle man logga in på iCloud. Och då visade det sig att jag bytt iCloud-lösenord nyligen. Så att jag slog fel flera gånger och blev jättestressad och började darra på fingrarna. Men sen så lyckades jag logga in och bara det, och då var jag liksom så uppskakad så att det tog otroligt lång tid att komma fram till det här att man skulle kunna spela en ton. Men jag hittade det till slut då, och nu hade det gått 40 minuter sen tåg, alltså vi hade letat i 40 minuter och då gick det fram en ton och fortfarande var det frustrerande, för vi gick och lyssnade, den kom från ett ställe där det inte borde vara. Och så hörde vi tonen, men kunde liksom inte riktigt fatta. Det var vi tydligt vid några säten. Vi kollade under dem och framför dem. Och sen insåg jag att det var att den låg i papperskorgen. På, alltså, inte på, och det var, vi hade inte letat så mycket just där. För det var papperskorgen på motsatt sida mot var vi hade suttit.
Ja.
Typ en rad fram på andra sidan mittgången. I papperskorgen låg mobilen. Och det var ju skönt för mig, för då insåg jag att det var inte mitt fel.
Nej, just det. Det hade ju varit jobbigt så... om det började pipa och den låg i typ extra innefickan som du har glömt bort att du har.
Ja, det hade varit helt fruktansvärt. Men, eller bara att den hade legat på papperskorgen på vår sida.
Ja, just det.
Då hade det ju varit jag som hade råkat slänga den där. Nu blev ju teorin att, ja men... Det är väl någon som har på något vis samlat ihop något skräp och råkat ta min mobil och slänga. Eller att det är någon som har velat sno den men sen känt att den inte har kunnat fullfölja det och slängt den och gått av.
Det är roligt det där med papperskorgar, för där hittar man ju ofta. Jag har vid två tillfällen hittat stöldgods i soppåsar. Ena gången var att det var en kvinna som hade blivit av med en väska. Och det var på biblioteket här i Farsta. Och jag fick en sån här gudomlig ingivelse, epiphany, och gick in på toaletten på kaféet. Men alla andra höll på och letade och bara, var är väskan? Och så gick jag in på toaletten och i damernas toalett och kollade i papperskorgen. Jag bara fick en sån här sajda grej liksom. Och där låg den.
När var det?
Nej, det var väl, jag vet inte, när vi bodde i Farsta. När flyttade vi hit? 2000... Någon gång, jag kommer inte exakt ihåg, kanske 2 år sedan? Kan det vara det? Vi flyttade hit.
Ja, men... Det ja, känns ju bra, för att... Ja, men då kunde jag ju...
Ja, men jag har ett exempel till bara, snabbt. Ja. För jag fick in det också. Det var när jag spelade tennis i... Det var innan, om du vill... ha årtalen då. Det var innan vi flyttade Farsta, för då spelade jag fortfarande i, där i tälten i Hellas i Skanstull. Då hade jag blivit av, det var på den tiden jag hade en bögslunga. Och då var den borta. Och då tittade jag överallt och då fick jag också en sån här epiphany och gick in på damernas omklädningsrum, knackade först, det var tomt, och kollade inne på toaletten och där låg den i soptunnan och någon hade tagit, jag hade några sedlar i den, det var på den tiden man hade sedlar. De var borta men allt annat var där. Ja. Så att,
papperskorg.
Papperskorgar är liksom...
Du hade rätt i papperskorgen då.
Grejen. Ja, fortsätt.
Ja, men det som var fint var ju dels att... ja, men alltså för frustrationen var ju så jävla stor. Nästan ännu större när man visste att den var där men inte kunde hitta den. Men nästan så här, jag får fan vaska den här telefonen. Men nu var det som att det var jättehärligt. Telefonen var kvar och det var kul att Iris kunde få en så viktig roll i det här, att det var hennes telefon som hade ringt upp
just det.
Att hon höll lugnet och jag kunde visa för den här tågpersonalen att jag är inte bara något psykfall som tror att folk snor min telefon, utan det har de facto hänt något jättekonstigt, det ligger i en papperskorg.
Just det.
Och det här var ju någonting som barnen också köpte, stackars pappa, jag var utsatt för yttre krafter, antingen någon slarver, någon tok eller någon tjuv. Men det jag har insett när jag har tänkt på det efterhand, utan att jag har tagit upp det med tågpersonalen eller barnen, det är att det kan ju vara jag ändå. Det kan ju vara att, för det var ju folk som gick av i, det var ju rätt många som gick av i typ Gävle, Uppsala, Arlanda. Så det kan ju mycket väl vara så att det var ledigt på andra sidan, att det inte alls är så konstigt att jag slängde skräp, så att jag samlade ihop något skräp med båda händerna, slängde det på andra sidan för att det var fritt och ledigt där. Ja. För där Iris och Ruth satt, där satt ju de. Så där var det svårt att komma åt papperskorgen. Och där jag satt så var det en man innanför mig. Så det kan ändå vara jag som slängde min egen telefon i papperskorgen. Och sen uppehöll tågpersonal 40 minuter efter att de hade slutat på jobbet.
Alltså jag skulle säga att det är den mest rimliga förklaringen. Om man nu tar sådana här... Leif G.W. Persson, han pratar ju alltid om det. Att det är oftast den mest logiska förklaringen som är den sanna förklaringen. Och ja, det här känns rimligt.
Men vi säger inte det till mina barn. Ett problem är med det är att jag har lovat det här avsnittet att jag måste också göra en shoutout till Didrik.
Ja, för att han lyssnar.
Didrik är ju, ja, han har tagit över stafettpinnen från sin storebror Bo. Nu är det Didrik som hela tiden lyssnar på podden. Och vi nämnde Didrik när vi pratade om Lego Masters, att de har ju Lego Masters i familjen varje helg.
Just det.
Och det pågår 2 timmar och han är mustiga Mauri. Och domare också.
Och det är ju som vanligt då, om ni vill veta någonting om Mustige Mauri så är ju jag pappapoddens liksom Mustige Mauri-expert.
Ja, så är det. Ja. Så skicka era Mustige Mauri-mail till Nisse. Han vet till exempel det här med hjärna och sånt där, vet du. Och Island
jag vet jättemycket.
Ja, du vet många grejer. Didrik är väldigt intresserad av kändisskap.
Vet du om Mustige Mauri att han aldrig har sett Kalanka på julafton?
Ja, det vet jag.
Ja, det tror jag inte att du vet, utan det tror jag var faktiskt ny information för dig.
Jag fick den informationen från dig.
Jag lärde mig det på Bingolottos uppesittarkväll.
Just det. Ja, men det skickade du vidare till mig väldigt generöst.
Gjorde jag det?
Ja.
Otroligt.
Men Didrik är väldigt fascinerad av kändisskap, och han, eftersom han lyssnade på pappapodden, så vill han veta liksom, det är ju rätt svårt för honom att bedöma hur pass känd jag är.
Ja.
Men han anar att jag är liksom mer känd än någon som kanske inte har en podd. Och så. Så att jag och Didrik åkte sittliften. Och då var det jag och Didrik och några andra främmande människor. Och Didrik ville verkligen gå till botten med mitt kändisskap.
Okay.
Så han sa till exempel...
Hur gammal är Didrik nu igen bara? Så att vi får
han går i ettan. Okay. Han är 8. Nej, 7 menar jag. Så han frågade, hur känd är du, Manne? Och det tyckte jag var liksom en då kunde jag väl svara undvikande, men inte särskilt alls typ, kunde jag viska, för jag tyckte det var pinsam frågeställning. Och så frågade han typ, men Manne, är du känd bara för dina poddar, eller är du känd för någonting annat?
Var det bara ett barn som pratar, eller var det någonting, ville han liksom reach out till de som satt bredvid? Fanns något?
Nej, han ville nog bara prata med mig, alltså han ville gå till botten med det här, men det här väckte ju folks intresse helt klart.
Såklart.
Och jag visste inte hur jag kunde svara på ett sätt som var liksom, eftersom det här var ju lite pinsamt för mig då, så fick jag svara bara undvikande. Så han sa typ såhär, är du känd för något annat än dina poddar eller bara för poddarna? Då sa jag så här: gud vad fint det ser ut i backen idag, jag tror inte att det är så isigt. Och sen så sa han typ så här: är du mer känd än Jesus? Och då menar han nu poddkollega, men det lät ju väldigt konstigt då.
Ja.
Och så sa jag så här, idag är det nog inte riktigt lika kallt som det var igår. Alltså vilket bara förstärkte det udda i situationen och gjorde det frustrerande för honom. Så att det blev en otroligt märklig dialog där i liften. Men jag vill tacka Didrik för den här fina resan vi gjorde tillsammans. Han har varit en underbar person och en stor stämningshöjare hela tiden.
Men om nu Didrik lyssnar så kan vi väl berätta hur känd du är så han får svar på den frågan.
Okej, ja.
Jag tror att du är mer känd än Jesus, det skulle jag säga. Och jag tror att i vissa kretsar...
Den bibliska gestalten är betydligt mer känd än jag väl.
Ja, det är han. Jag menar Jesus, din kollega i Spring Snyggt. Mm. Sen... när det gäller liksom i allmänhet hur känd du är så tror jag att, alltså Didrik, det kommer du lära dig när du blir äldre, att nu för tiden så är man liksom inte, det fanns en gubbe som heter Lennart Hyland för länge sedan, och när man var med i ett Lennart Hyland-program, då blev man känd för hela svenska folket. Just på en det. Gång alltså, det var liksom, då, var man kändis då så var man känd överallt. Om man Manne, han är jättekänd i vissa kretsar, men liksom inte, han är liksom inte Let's Dance-känd, om du förstår vad jag menar.
Nej, precis, så här, att en riktig kändis, om den halkar på en isfläck och bryter lårbenshalsen, då är det en nyhet. Ja. För att det intresserar alla, så du kan det stå i tidningen.
Just det.
Men då ska man ju vara riktigt känd för det förstås.
Ja.
Men, och det finns ju sådana som har varit liksom mer typ YouTubers och sånt, som har nått den kändisnivån. Som kanske Therese Lindgren, om hon bryter lårbenshalsen så kommer det nog stå i Aftonbladet om det.
Ja, ja, det kommer.
Men så är det en riktig kändis. Och Mustia Mauri, han börjar också närma sig den nivån.
Han är den, men, nivån, skulle jag säga nu.
Ja, han har nog kommit dit. Men så, där så är jag väl totalt okänd i jämförelse. Fast jag är ju mer känd än någon som har ett helt icke-offentligt jobb. För att jag framstår ju som känd för dem som kanske har lyssnat på Pappapodden ett länge och läst någon av mina böcker och sådär.
Ja.
Så känd för att vara... känd för att vara okänd. Okänd för att vara känd. Ja. Så kan man säga.
Och i vissa kretsar så... Det finns ju väldigt många i vissa kretsar som vet vem du är, som du inte har en aning om vilka det är.
Just det.
Ja, så är det ju.
Ja, nej men fan vad fördömligt att du svarade på Didriks frågor. Men nu blir det inga fler shoutouts. Det var den sista.
Ja, och då kan jag säga också Didrik att vädret här idag är nollgradigt och det är lite fuktig dimma i luften. Om vi nu ska prata om det också. Eftersom det var, ja.
Just det. Och tack alla som lyssnade för att ni lyssnade. Vi hörs med vecka.
Jag tänker köra nästa vecka också. Är du med då eller vad?
Jag hänger med.
Då kör vi.
Hej. Hej då.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.